Vi får inleda i den här studiet också med att tacka Herren för att han ger oss sitt ord till ljus. Och vi får be Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörkret inte går, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmelssal. Amen. Det här ämnet känns väl lite konstigt. Det är inte en så vanlig formulering det här som vi brukar använda så där vanligen. Vilka svansar handlar det om? När vi känner Luther vet vi att han använder ganska färgstarkt språk. Några känner igen de här orden om rävarna som har svansarna hopbundna från förordet till Stora Galaterbrevskommentaren. Det ska vi se på senare. Men ni känner också till Simpson som band ihop rävarnas svansar. Så att det blev en väldigt kalabalik i fiendehären. Vi ska låta själva föredraget leda oss fram till vad Luther menade och hjälpa oss att dra slutsatser vilka de här rävarna kan tänkas vara i vår tid. Men vi ska börja med att ta en titt på reformationstidens grupperingar. Det blir lite så kallat name dropping en liten stund med några namn för att få en bakgrund till de här sakerna som vi ska se på. Vi har naturligtvis påvedömet romarna som huvudmotståndare till Luther. Vi hörde redan hur romarna hade förvanskat det bibliska nådebudskapet, så det blev en gärningslära. Men medan reformationen gick framåt uppträdde också andra reformatorer som han måste avgränsa sig mot. Vi ska inte gå så mycket in på Rom i det här föredraget, för den frågan behandlas ju då också av Sett, och den är ganska välkänd. Vi ska återkomma till den när det gäller nutiden. Istället ska vi se på andra reformatorer och ledare på 1500-talet som en liten inledning. Rubriken nämner också svärmare. Här nämner jag två namn. Den som vi kanske först förknippar med svärmarna är Thomas Müntzer, som uppmanade till uppror mot överheten och som därmed blev pådrivare i bondeupproret på 1520-talet. En annan var Andreas Karlstadt som genomförde reformer ska vi säga, i Wittenberg under tiden som Luther var på Wartburg. Men han gick onödigt hårt fram så det blev problem. Det höll på att gå överstyr. En annan som är känd från kyrkohistorien är Huldrych Zwingli, eller kanske hans egentliga förnamn Ulrich är mera bekant. Han var schweizare från Zürich. Han är mest känd från religionssamtalen i Marburg där han debatterade med Luther om realpresens, om Kristi kropp och blod verkligen är närvarande i nattvarden. För han ansåg att det var en symbolisk händelse att åtnjuta nattvarden. Han understöddes där av Johannes Kolumbadius som bisittare som annars är inte lika känd. De här samtalen visade att klyftan mellan lutheraner och zwinglianer hade blivit omöjlig att överbrygga. Men Zwingli dödades i en väpnad konflikt med den schweiziska statsmakten år 1531, och så blev hans rörelse till en början utan ledare. En del av Zwinglis lärjungar kritiserade både Luther och Zwingli för att stanna för snabbt i reformationen. De var inte konsekventa i reformationen. En sån grupp var de som förkastade barndopet. De kallades anabaptister, ett ord på grekiska som precis betyder omdöpa eller anabaptizo. Eller man talar också om vederdöpare, och det använder Luther eller Lutheröversättningarna ifrån till exempel Stora Galaterbrevskommentaren. I Tyskland var det Balthasar Hubmaier som var ungefär jämnårig med Martin Luther som var ledare för dem. Och han var också aktiv påverkare till bondeupproret på 1520-talet. Han blev nog den som var mest främsta ledare för anabaptisterna. En annan av dem som ledde den här gruppen var från Holland, Menno Simons. Han har gett upphov till mennoniterna. Det är en rörelse som ännu i början av 1900-talet fanns i Skåne i en församling. Den finns tydligen inte mera. Och de har 1,3 miljoner anhängare enligt Wikipedia. Så det är en stor döparrörelse. Och ni kanske har hört och sett på TV om Amish, en mycket radikal gammaldags grupp i USA som är snabbt växande och tog det här över 200 000 medlemmar. De kommer just från den här Menno Simons. Simons var från början katolsk präst, men han började tvivla på transsubstantiationsläran, alltså förvandlingen av Kristi kropp och blod, av brödet och vinet till Kristi kropp och blod som den katolska kyrkan lärde. Och så började han också tvivla på barndopet. Sen var han en radikal icke-våldsförespråkare. Han förespråkade vapenvägran. Han vägrade avlägga ed och inneha världsliga ämbeten. Och i stort sett finns de här samma lärorna också idag inom många baptistiska grupper. Den av Zwinglis lärjungar som har blivit mest känd är nog schweizaren Jean Calvin, eller han är ju från franska språkområdet och från Frankrike från början. Han var mest verksam i Genève. Han gav sitt namn åt kalvinismen som är mycket spridd bland de protestantiska rörelserna, eller som vi brukar säga de reformerta. Kalvinisternas kanske mest typiska lära är den dubbla predestinationsläran, alltså att Gud från evighet har valt ut vilka som ska bli frälsta men också vilka som går förlorade. Zwinglis och Calvins symboliska nattvardslära är en av de typiska lärorna för reformerta protestantister. Och vi kan väl säga också att bland liberala lutheraner så har man i praktiken mer eller mindre antagit en symbolisk förståelse av Kristi kropp och blod. Sen har vi ytterligare en, och det är Jacobus Arminius, som då är betydligt yngre än Luther. Han föddes 1560 och han var alltså verksam under senare delen av 1500-talet och lite in på 1600-talet i Nederländerna. Från honom har vi namnet eller beteckningen arminianismen, som är diametralt motsatt mot den kalvinistiska predestinationsläran. Arminius menar nämligen att människans fria vilja går att kombinera med tron att Gud är allsmäktig. Arminianismen har ingen större betydelse som religionssamfund, men däremot så har den genomsyrat väldigt mycket av den anglikanska kyrkan. Metodismen har tagit sig an dess idéer och har genom den fört ut den här arminianistiska synen vida omkring inom protestantismen. Och vi kommer att gå närmare in på vad det handlar om. Av de rörelser som vi nu här har tagit upp så där översiktligt så ska vi gå närmare in på en granskning av två. Nämligen barndomet och baptismen och arminianismen. För att sen då gå över till den romersk-katolska kyrkan och också lite annat för att försöka dra slutsatser om var rävarna finns, de som har svansarna hobbundna. Vi börjar då med baptismen, eller egentligen först ska vi säga, vad lär den lutherska kyrkan, vad lär Luther om dopet? Jo, i lilla katekesen säger han, dopet verkar syndarnas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det som Guds ord och löften lovar. Det är starka saker. Det är oerhört fint, starkt formulerat av Martin Luther. Dopet verkar syndarnas förlåtelse, frälsar och ger evig salighet. Vidare säger Luther att Dopet är ett bad till nyfödelse i den heliga ande, och citerar där Titus 3, några verser. Kort sagt, dopet ger oss rätt att vara Guds barn och öppnar himlen för oss genom tron som vi får motta i dopet. Det är bara den fullkomliga rättfärdighet som Jesus ger de sina genom dopet och tron som håller inför Gud. Den rättfärdigheten har ingen fläck, eftersom den är Jesu egen rättfärdighet och han är fullkomlig. I sin helhet är dopets gåva och rättfärdigheten en gåva av Gud. Ingenting i den beror på oss eller på något som vi företar oss för att vinna den. Därför kan den inte vara beroende av att vi framför en bekännelse eller avger ett vittnesbörd om vår tro. Att förutsätta vår egen bekännelse som villkor innan Gud kan förklara oss rättfärdiga kallar Luther avguderi. Ett sådant avguderi är avskyvärt inför Gud. Just därför är det så välsignat att få visa på vad Gud har gjort innan vi alls kunde bestämma oss eller med vår egen avgörelse avlägga en bekännelse. Guds nåd i form av barndopet är en stor välsignelse genom att det tillerkänner Gud allt handlande för vår frälsning, långt innan vi kunde vara med och påverka. Förkastandet av barndopet med tillhörande omdop som vuxen eller en medveten bekännelse är då en lära som härstammar från reformationstiden, det vill säga anabaptismen. Vi kan kort tala om den baptistiska synen, även om den mest utpräglad finns inom pingströrelsen. Baptisterna låter inte Guds handlande vara ensamt, så att vi kunde säga att tala om monergism, alltså att Gud ensam gör det som krävs för frälsningen, utan den förutsätter att människan ska vara med. Luther avvisar dem eftersom de framhäver gärningarna och personens värdighet mot nåden. Man framhäver människan. Människans bekännelsehandling och en medveten tro blir en gärning som fråntar Gud äran. Baptismen förkastar alltså sola gratia, nåden alena, och också sola fide, tron alena. Därmed kommer den i konflikt med rättfärdiggörelsen genom tron, som är reformationens materialprincip, som man brukar säga. Det är inte underligt att Luther genast i företalet i Stora Galaterbrevskommentaren gör upp med den här läran. Baptismen är en parallell till romarnas gärningslära. Luther säger: på liknande sätt fortsätter också papisterna alltjämt att framhäva gärningarna och personens värdighet mot nåden, och åtminstone med sina ord kraftigt hjälpa sina bröder, vederdöparna. Vi ska titta in på pingst.se ett slag för att läsa lite vad de skriver om dopet. Vi ser dopet som en akt där människan överlåter sig åt Gud, bekräftar och fullföljer sin omvändelse. Om någon blivit döpt som barn men senare i livet kommer till personlig kristen tro och omvänder sig till Jesus Kristus, så döps en sådan person till Kristus. Vi ser det inte som ett omdop, utan menar att detta som görs i vuxen ålder efter egen bekännelse och eget beslut är det bibliska dopet. Man kan säga att spädbarnsdopet då underkänns och inte betraktas som ett egentligt dop. Det står det alltså i pingströrelsens trosbekännelse som finns på webben. Notera här: egen bekännelse och eget beslut. Människans handlande sätts över Guds handlande. Det är några av oss kanske som har kunnat konstatera att man på Facebook ibland framställer barndopet på ett fruktansvärt sätt, med råskäll direkt om det som de kallar babydopet eller babybegjutelsen. Det är en verklig strid i många sammanhang. I en del baptister har mildrat sin kritik av barndomet idag. Och där kan jag nämna en speciell kyrka som det är mycket intressant att följa utvecklingen hos. Det är United Öresundkyrkan. Och den som har gjort den här kyrkan känd är Magnus Persson, kyrkans färgstarka ledare, som under några år har läst Luther och som nu undersöker möjligheten till ett samarbete med EFS. Ja, jag vet inte om det rent av har skett. Persson har studerat Luthers skrifter och han säger i en intervju i Dagen så här. Jag har noterat hans det här länken också ifall någon vill veta så får ni fråga efteråt. Så här uttalar han sig i 2016, snart 2 år sedan. Jag satt och skrek rakt ut hela tiden. Det var det bästa jag har läst. Stora Galaterbrevskommentaren. Om en kristen människas frihet. Det är evangelium. Samme person har också upptäckt Rosenius. Han säger så här om Rosenius i samma intervju. Rosenius är svensk kristenhets bäst bevarade hemlighet. I hans texter blev jag första gången träffad av syndens djupa allvar och evangeliets klara ljus. Det är samma Magnus Persson som har skrivit ett positivt utlåtande till den bok som Biblicum gav ut tillsammans med XP Media i fjol. Rättfärdiggörelse genom tron. Nu blir det mycket intressant att se hur pingströrelsen hanterar det här. Deras ledare Daniel Alm har uppgett att dopfrågan blir svår om United ansluts till EFS. Det här är en utveckling som går rakt på tvärs med en annan bekant händelse och förändring. Nämligen det att Ulf Ekman och hans hustru konverterar från Livets ord, den organisation som han själv har skapat och blev romersk katoliker för några år sedan. Men det går jag inte in på nu. Det finns också strävanden till samgång mellan olika reformerta samfund. I Sverige har metodistkyrkan, Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan gått samman i Ekumeniakyrkan. Och det är ju intressant att där finns olika dopsyner i den här kyrkan. Också i Finland har alliansverksamhet blivit allt vanligare, även om någon sån organiserad sammanslagning inte har ägt rum, åtminstone ännu. Men det sker också alliansbetonad verksamhet på andra sammanhang, också inom konservativa kretsar. Till exempel OAS-rörelsen har klart trappat ner gränserna när det gäller dopsynen. Så att man rör sig över samfundsgränserna. Det här hör samman med att läran om rättfärdiggörelsen har fördunklats. Vi ska nu ta del av vad Luther skriver i förklaringen till Galaterbrevet 4:8. Var och en som avfaller från artikeln om rättfärdiggörelsen saknar kännedom om Gud och är en avgudadyrkare. Därför är det sak samma om han sedan återvänder till lagen eller till avgudadyrkan. Det är sak samma om han kallas munk, turk, jude eller vederdöpare. Ty sedan denna artikel uppgivits återstår inte ett annat än idel villfarelse, skrymteri, ogodaktighet och avgudadyrkan, även om det till synes är den högsta helighet. Och längre fram i samma utläggning, och därför till exempel en vederdöpare föreställer sig att han behagar Gud om han döper om sig, om han överger hem, hustru och barn, om han späkar sitt kött och utstår många vedervärdigheter, inte själva döden, så finnes i honom icke längre en gnista Kristus kännedom, utan han har stängt Kristus ute och är fången i sina drömmar om gärningar, försakelser och späkningar. Och i anden eller hjärtat finns det icke längre någon skillnad mellan honom och en turk, en jude eller en papist. Skillnaden ligger uteslutande i det yttre väsende, den ritual eller de gärningar som han för sig utväljer. Ja, det är verkligen tuffa ord. Vi ser att Luther tar in också andra saker i anklagelserna mot vederdöparna. Yttre gärningar i form av försakelser och spekningar. En sådan har övergett läran om nåden alena genom att han börjat iaktta vad han själv gör istället för att endast se på Kristus och hans verk för oss. Han lever alltså under lagen och inte under nåden. Här gäller precis samma sak som för katolikerna. De betonar sådant som vi själva ska göra. I motsats till det här lär den lutherska bekännelsen att Gud har utvalt oss till frälsning redan innan världens grund var lagd, som det heter i Efesierbrevet. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Så helt och fullkomligt tillhör förtjänsten Gud alena för att vi räknas som saliga av nåd för Kristi skull. Så ska vi gå över till vår trälbundna vilja och arminianismen. När Luther började sitt reformationsarbete fick han stöd av en holländsk humanist, Erasmus av Rotterdam. Han bistod Luther med viktiga kunskaper om Bibelns grundspråk. Men Erasmus kunde inte omfatta Luthers syn på människans syndafördärv. 1524 skrev han en stridskrift om den fria viljan. Nej, sa Martin Luther. Vi har ingen fri vilja i andliga ting. Han ansåg själv att hans svar till Erasmus, svaret hette Om den trälbundna viljan. Det var hans bästa bok. Den tog verkligen upp centrum i evangeliet. Luther tappade här en mängd anhängare som inte kunde hålla med honom i den här läran. Att vår vilja är bunden av vår fallna natur och inte själv kan lösgöra sig och vända sig till Gud. Det blev ingen populär lära. Men Bibeln lär så. I Romarbrevet 8 skriver Paulus: Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och i Efesierbrevet 2. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ni var döda. Så skriver också Luther i förklaringen till den tredje trosartikeln, som man förlärde sig utan till och verkligen vill jag rekommendera att man fortsättningsvis lär sig förklaringarna till trosartiklarna utan till. Det är så oerhört givande, trostärkande. Så här säger han: Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Han gjorde det. Vi kan inte göra början. Början görs av den helige ande. Och han verkar genom nådens medel när han föder ett nytt liv i oss som varit döda genom vår kötsliga natur. Helt annorlunda låter det på evangelisationskampanjer eller väckelsemöten, som till exempel på de möten som var världsbekanta genom Billy Graham för något tiotal år sedan. Predikan om Jesus Kristus övergår mot slutet till en personlig vädjan Det kan gå till så att man ber alla som vill ta emot Jesus i sitt liv att räcka upp en hand. De som vill lämna sig åt Jesus inbjuds att komma fram för förbön. Ofta ber man för sjuka som kommer fram. I det här sammanhanget förekommer ju i en del sammanhang tungotal, som man ser som ett bevis för att en person har avgjort sig för Jesus och fått andens smörjelse. I en del extrem karismatiska kretsar hör det till att man ska falla rakt långt i golvet. Det förekommer rörelser där man uppträder helt okontrollerat med skrik eller skratt, högt skratt. Och det är allt manifestation av att nu har man gjort sitt beslut. Nu har Jesus kommit in i den människans liv och anden smörjer honom, henne. Det centrala är att man avgör sig för att följa Jesus. Man måste själv fatta ett beslut. Det är något som ska starta hos oss själva. Man säger att Gud tvingar ingen. Du måste själv fatta beslut, du måste avgöra det. Det här är kärnan inom arminianismen. Den utgör en motpol mot den bibliska och lutherska läran om Guds utkårelse från evighet. Det avgörande är människans egen avgörelse. Människans beslut. Hur försåtligt arminianismen kommer in också i konservativa väckelsekretsar vill jag belysa utifrån min egen erfarenhet. För cirka 20 år sedan förde vi en diskussion i Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Finland om vissa inslag i bibelstudieserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, en som säkert är känd för de flesta också här. Mycket av undervisningen är god och har god biblisk grund. Och serien är mycket uppskattad på många håll just för att den är så förankrad i Bibeln i de allra flesta fall. Men vi var några som reagerade bland annat på följande undervisning. Det är ett avsnitt från Första Mosebok 46. Det är viktigt för Gud att få lov att nedteckna ditt namn i livets bok. I Adams släktavla är du inskriven från födelsen. Men i livets bok blir man inskriven genom att födas på nytt. Och det sker genom att motta Jesus Kristus som din personliga frälsare. Enligt det här finns det ingen plats för Guds utkårelse av evighet. Inte heller för dopet när det gäller nyfödelsen. Ordalydelsen är densamma som inom arminianismen. Kanske det kan vara omedvetet, men det finns där. Den bygger på att människan har en fri vilja att bestämma sig för att följa Jesus. Det sägs också tydligt ut att vi har en fri vilja att avgöra oss att följa Jesus. Då ska vi gå över till, jag hade glömt några saker här, Guds utkårelse och dopet. Så, vi övergår till Rom. Och också till vissa enhetssträvanden i anslutning till den romerska kyrkans verksamhet idag. Vad har den romersk-katolska kyrkan idag för uppfattning? Är det inte så, tänker man kanske, att påvekyrkan har närmat sig den lutherska rättfärdiggörelseläran? Var det inte så att lutheraner och katoliker på 1990-talet blev överens om den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen? Medan Luther ännu levde i hans sista levnadsår inledde påven Paulus den tredje det tridentinska kyrkomötet. Här får vi läsa en fördömelsedom över läran om rättfärdiggörelsen genom tron som antogs då på 1500-talet. Om någon säger att den rättfärdiggörande tron ej är något annat än förtröstan på den gudomliga barmhärtighet som förlåter synder för Kristi skull, eller säger att man rättfärdiggörs genom denna förtröstan alena, den var det fördömd. Det här är på latin anatema. Den var det fördömd. Har romarna upphävt detta anatema? Inför de slutliga förhandlingarna i Würzburg, alltså de här förhandlingarna om gemensamma deklarationen, i januari 1997, såg det dåligt ut med möjligheterna att hitta en formulering som skulle vara acceptabel för båda parter. Men så hittade man en kompromiss som lyder: de lutherska kyrkornas lära, sådan den framlagts i denna deklaration, träffas inte av lärofördömandena från konciliet i Trient. Fördömandena i de lutherska bekännelseskrifterna träffar inte den romersk-katolska kyrkans lära, sådan den framlagts i denna deklaration. Men det låter ju utmärkt. Inga problem längre. Men lägg märke till orden: sådan den framlagts i denna deklaration. Men är det då samma lära som har framställts av Rom och som framställs i de lutherska bekännelseskrifterna? Nej, med denna skrivning kunde man ge de gamla formuleringarna ett nytt innehåll. Man hoppades att det här nya enhetsdokumentet skulle kunna leda fram till fullständig gemenskap, rent av till nattvardsgemenskap. Sanningen är den att Rom aldrig undertecknade den gemensamma deklarationen. Den undertecknades av 66 av 122 kyrkor i Lutherska världsförbundet. Alltså ungefär hälften. Det kom skarp kritik från många kyrkor. Meningen var att man skulle högtidlighålla minnet av reformationen i Augsburg den 31 oktober 1999. Då skulle man samlas och manifestera: nu är det åter gemenskap mellan Rom och lutheraner. Det blev helt ett fiasko. Rom drog sig tillbaka i sista stund på grund av kritiken. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland godkände deklarationen efter en rätt hård kamp. Men går man till dess webbplats så hittar man ingenting om den gemensamma deklarationen. Samma sak gäller Svenska kyrkan. Då reformationens jubileumsår inleddes den 31 oktober 2016 uppmärksammades det med ett påvebesök. Påven Franciscus besökte Svenska kyrkan i södra Sverige. Då talades det lite om Luthers hårda ord mot påvekyrkan. För många upplevdes påvebesöket som ett streck över gamla motsättningar. Från Roms sida har man ingalunda öppnat sitt nattvardsbord för medlemmar i de samfund som inte erkänner påven som överhuvud. De motsättningar som fanns mellan Luther och påvedömet för 500 år sedan står kvar, såvida man inte övergett den lutherska och bibliska läran. Läran om rättfärdiggörelse genom tron var den lutherska reformationens hörnsten. Det är den lära med vilken kyrkan står eller faller. Jag vill rekommendera en bok som har skrivits av Lars Borgström, som är bekant för många, inför påvebesöket 2016. Den heter Bibliskt och romersk-katolskt, var i består skillnaden. Den finns också på vårt bokbord. Borgström går till Bibeln och visar hur den romersk-katolska kyrkan också idag avviker från Bibeln. I Borgströms bok presenteras en enkel jämförelse mellan luthersk och romersk-katolsk rättfärdiggörelselära. Det är enligt en bok av professor Robert Preuss som Borgström hade fått tillstånd att jämföra. Den visar hur båda parter verkar omfatta den här satsen: en syndare rättfärdiggörs av nåd för Kristi skull genom tron. Men hur det trots allt finns olika meningar i orden, och därmed lär dessa kyrkor helt olika. Vi ska se på det här i olika punkter. Först orden en syndare. Lutheranerna lär att människan inte har någon fri vilja i andliga ting, eftersom hon av naturen är andligt död och hjälplös. Romarna anser att människan har en fri vilja även om hon är andligt skadad och svag. rättfärdiggörs. Lutheranerna lär att Gud rättfärdiggör syndaren genom att förlåta honom alla hans synder och tillräkna honom Kristi rättfärdighet. Han är syndare och helig på samma gång. Romarna lär att Gud rättfärdiggör syndaren genom att förvandla honom till en rättfärdig person. Av nåd. Lutheranerna lär att nåd är Guds välvilja för Kristi skull mot ovärdiga syndare. Romarna lär att nåd är Guds fritt givna hjälp och styrka som möjliggör för syndaren att samarbeta med Gud och gradvis bli mera rättfärdig. För Kristi skull. Lutheranerna lär att Gud tillräknar syndaren Kristi rättfärdighet. Romarna lär att Kristus har möjliggjort att syndaren blir rättfärdig. Och slutligen genom tron. Lutheranerna lär att tron mottar förlåtelsens och rättfärdiggörelsens gåva som Gud erbjuder i evangeliet. Tron är det mottagande medlet för tröstan att man har fått syndernas förlåtelse. Romarna menar att tron är nödvändig som en teologisk dygd. Den är rättfärdiggörelsens början. Den är inte frälsningsvisshet. Det är möjligt att äga tro men ändå inte befinna sig i nådens tillstånd. Vi ser att man använder samma begrepp men ändå menar helt olika saker. Både lutherska liberaler och huvudgrupperna av reformerta har antagit Roms läror i huvudsak. Människan är andligt skadad men har en fri vilja att avgöra sig för att ta emot evangeliet. Att bli en kristen är en process som inleds med avgörelsen. Genom Guds nåd får den kristne sedan kraft till helgelse. Rättfärdiggörelse och frälsning är en möjlighet som erbjuds oss och blir en verklighet när vi tar emot den. Tron görs till en medveten handling som människan åstadkommer i samarbete med Gud. De här punkterna, de känns igen både i den romersk-katolska kyrkan och också inom de flesta protestantiska kyrkor. Så ska vi gå in på en fråga till slut innan vi sammanfattar. Och det är den nyare Lutherforskningen och den nyare Paulusforskningen. Det blir ganska kort det här. Den som vill gå mer på djupet så kan jag anvisa lite litteratur för. Men det var så att det var en förberedelse och en förutsättning för att lutheranerna skulle omfatta den gemensamma deklarationen. Att man började omtolka Luther. Den nya Lutherforskningen i Finland startades av professor Tuomo Mannerma som i slutet av 1900-talet var, och en bit in på 2000-talet var professor i ekumenik vid Helsingfors universitet. Han höll ett föredrag i slutet av 1970-talet som var startskottet till det här. Han hävdade att Martin Luther i Stora Galaterbrevskommentaren lär att rättfärdiggörelsen består i att Kristus själv bor hos oss i tron. Mannermas bok som behandlar det här bär det latinska uttrycket in ipsa fide Christus adest, som då ordagrant betyder i själva tron bor Kristus. Redan i lärostriderna som föregick Concordieformen dök den här uppfattningen upp. En av reformatorerna, Andreas Osiander, började från 1549 lära att Kristi eviga, gudomliga naturs rättfärdighet är vår genom trons förening med Kristus och att den resulterar i en pågående process. Concordieformen avgränsar sig tydligt mot den uppfattningen att inneboendet hör till rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsen är Guds domslut som vi tar emot genom tron. Och det är den enda verkande orsaken till förlåtelse. Den rättfärdighet som vi har genom Kristus inneboende i oss är inte en orsak till förlåtelsen utan resultatet av den. En annan modern forskning gäller Paulus och hans förhållande till den judiska synen på rättfärdiggörelsen. Det brukar man kalla det nya perspektivet på Paulus. Upphovsman till det här är E.P. Sanders på 1900-talet aktiv, som hävdade att judendomen var en nådesreligion. Men dess mest bemärkta representant är biskopen av Durham, alltså i engelska kyrkan, N.T. Wright, eller Tom Wright som han oftast kallas. Enligt Paulus, och alltså enligt Bibeln, blir vi rättfärdiga genom att göra lagen. Men eftersom ingen människa, alltså så här säger de, men eftersom ingen människa kan hålla lagen fullkomligt, kom Jesus och uppfyllde allt i vårt ställe. Nu ska jag ta tillbaka den där lilla parentesen jag sa här. Paulus lär att vi blir rättfärdiga genom att göra lagen, det vill säga att lagen är fullkomligt uppfylld. Och i och med det så kan inte heller en jude göra lagen så att en jude skulle kunna bli frälst genom den. Men genom Kristus så har vi fullkomlighet, fullkomlig upplydnad inför lagen. Men Sanders och Wright menar att rättfärdiggörelsen innebär att man får delaktighet i Guds förbund eller Guds familj och betonar judendomen som en nådes religion. Där handlar det mest om relationerna mellan judar och hedningar och inte om förhållandet till Gud. För Wright betyder laggärningar omskärelse, sabbat och ren och oren mat som Mose kräver. Men Romarbrevets 3 första kapitel visar oss att lagens krav är mycket djupare än så. Lagen kräver fullkomlighet, inte bara att man uppfyller dessa 3. Så vi kan säga att den nya Paulusforskningen lär en form av gärningsrättfärdighet och är därför en väg i riktning mot Rom. Och då börjar vi vara klara att dra slutsatser. Vi ska läsa först ett lutterord om rävarnas svansar. Vilka var det som hade svansarna hopbundna enligt Luther? Jo, jaha. Sådär. I förordet till Stora Galaterbrevets kommentaren säger Luther, och jag har markerat här de ord som är de viktigaste. Det bör här vara tydligt för envar att vederdöparna inte är besatta människor utan just onda andar, besatta av än värre andar. På liknande sätt fortsätter också papisterna alltjämt att framhäva gärningarna och personens värdighet mot nåden och åtminstone med sina ord kraftigt hjälpa sina bröder vederdöparna. Ty svansarna på dessa rävar är sammanbundna, även om huvudena pekar åtskils. Utåt ställer de sig som varandras argaste fiender, men ser man till sakens kärna är det samma mening som de förfäktar mot den enda frälsaren Kristus som ensam är vår rättfärdighet. Här handlar det om 2 olika grupper, vederdöparna och papisterna eller påvens anhängare. De som vi senare brukar kallas romerska katoliker. Luther säger att båda dessa framhäver gärningarna och personens värdighet mot nåden. Det är alltså frågan om livsnerven i Luthers reformation, rättfärdiggörelsen genom tron, det som vi kallar reformationens materialprincip. Så har vi gjort en liten utvidgning och kan konstatera att det idag också finns en tredje grupp som har svansarna bundna med de här båda. Det är de liberala folkkyrkorna och den moderna omtolkningen av det bibliska budskapet. Närmast oss är Svenska kyrkan och den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den brukar ju följa efter Svenska kyrkan med några års fördröjning i avfallet. Båda de här var aktiva i omtolkningen av rättfärdiggörelseläran. Redan på 1964 när Lutherska världsförbundet höll generalförsamling i Helsingfors och hade rättfärdiggörelsen genom tron som ämne och inte lyckades komma överens vad rättfärdiggörelsen är redan då. Och dessa kyrkor har också aktivt deltagit i arbetet med den gemensamma deklarationen, vilket som sagt har blivit ett fullständigt fiasko. Lutherdomens grundsanningar är mer eller mindre okända idag. För folkkyrkorna spelar det ingen roll att medlemmarna inte är medvetna om dess sanningar. De är bara angelägna om att behålla sina medlemmar och därvid hänvisar de till sitt sociala arbete och positiva attityder till invandrarna, bland annat. Men också de flesta reformerta samfund har tappat bort läran om rättfärdiggörelse inom tron. De karismatiska rörelserna vädjar till människan att ta ett första steg för att få del av frälsningen och betonar andens särskilda manifestationer i form av tungotal och helbrägdagörelse. Undantag har glädjande nog framkommit, som vi såg tidigare, då man har återupptäckt det villkorslösa evangeliet som Luther kämpade för. Steget till den romersk-katolska kyrkan är tyvärr inte långt när man inte längre känner Bibelns budskap om nåden i Kristus. När man istället ropar efter en mänsklig auktoritet och börjar inse traditionernas betydelse och när man söker efter goda svar i etiska frågor, då har den romerska kyrkan svar att ge som för många är långt mer tillfredsställande än att söka sig till de trångsynta och färglösa bibeltroende lutheranerna. Så besannas apostelns ord till Timoteus. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men låt oss också ta vara på förmaningsorden. Sådär. I andra Timoteus 3. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Ja, må vi be Gud om att ge oss denna fasta tro via hans ord och hans ande.